you get me a glass of water too? Could you get me a glass of water too?
Okej, så än en gång, välkomna.
So once again, welcome.
Härligt att vara på gudstjänst.
Great to be at the meeting.
Under världshistorien så är det förmodligen så att de flesta som har gått till kyrkan har gjort det av tvång.
If we look at the world history, I think most people who have gone to church have gone there because they were forced to go.
Någon har tvingat den.
Someone forced you to go.
Staten.
The state.
Kyrkan själv.
Or the church itself.
Föräldrarna.
The parents.
Grannarna.
The neighbors.
Flickvännen.
The girlfriend.
Eller vad det nu kan vara. Pojkvännen.
The boyfriend.
Okej, okay, någon känner sig träffad direkt. Okej.
Vilken arvbåg i sidan.
Okej. Det är lika bra att det inte var. Man måste alltid hålla sig sådär till allmänna saker.
You just have to be, speak in general.
Det kommer. Tack. Okej. Okay. Så jag hoppas att inte det är fallet för er idag.
I hope that's not the case with you today.
Förresten, hur är det med söndagsskolan? De har gått redan, okej. Okay. Det är jag som inte är riktigt med här. Okej, okay. Vi börjar med bön.
Let's begin with a word of prayer.
Sedan ska vi gå till Efesierbrevets andra kapitel.
And then we'll turn to Ephesians 2.
Och vi ska läsa verserna 1 till och med 10.
Reading verses 1 to 10.
Så Efesierbrevet andra kapitel.
Ephesians 2.
Verserna 1 till och med 10.
Verses 1 to 10.
Herre, vi ber denna morgon.
Lord, we pray this morning.
Att du välsignar ditt ord.
That you will bless your word.
Vi ber också att du välsignar oss.
And we pray that you will bless us.
Att vi skulle kunna höra från din ande.
That we can hear from your spirit.
Att du verkligen undervisar oss om sanningen.
And that you will really teach us about the truth.
Vi ber att dessa ord skulle lyfta oss ut ur leran och in i det allra heligaste.
And we pray that these words will lift us out of the clay and into the holy of holies.
Så här vi ber dessa ting nu i ditt namn.
And we pray this in your name now.
Amen.
Amen.
En fråga.
A question.
Hur många tycker om poesi?
How many here like poetry?
Okej, okay, en, två, inte, tre. Okej, okay, fyra. Det är som en aktion här. Någon fler? Fyra.
Anyone else?
Har jag fem?
Do I have five?
Jag är väl inte riktigt en poetisk person.
I'm not really into poetry.
Men jag börjar att växa in i det lite grann.
But I'm beginning to grow into it.
Det är mycket som förändras, som ni vet, när man blir äldre.
A lot of things change when you grow older.
Men det är också så här att Gud har gett oss skaparkraft.
But God has given us creativity.
Och när den här skaparkraften, om vi inte ger Gud äran för den.
And if we don't give God the glory for it,
då blir jag stolt.
Then I become proud.
Och många gånger inom vare sig det är konstnärer eller musiker eller poeter så är det mycket stolthet. Jag har gjort detta.
Whether it's poets or artists or musicians, there's a lot of pride that I have done this.
Precis som alla andra.
Just like everybody else.
Vi tar det som Gud har gett oss och säger att det här är jag.
We take what God has given us and say, this is me.
Istället för att säga, Gud har gett mig en gåva.
Instead of saying that God has given me a gift.
Jag gör den gåvan tillgänglig och jag vill tjäna med den.
And I make this gift available and I want to serve you with it.
Men jag har som sagt ett litet spirande intresse för poesi.
But I have a tiny growing interest in poetry.
Och det är speciellt en person som jag har börjat att intressera mig för som poet.
And especially one person who I'm interested in as a poet.
Och det är många som kanske inte känner den här personen alls.
And maybe many of you don't know this person at all.
Jag tror att alla här känner.
I think all in this place know.
Men jag menar i världen.
But I mean in the world.
Och om man känner personen så kanske man inte tror att den här personen är en bra poet.
And if you know this person, then maybe you don't think that this person is a good poet.
Men jag ska berätta idag om den här personen.
But I will tell you today about this person.
Och hur denna person är, och det här är titeln för budskapet.
And what this person is like.
Helige Ande, världshistoriens största poet.
The Holy Spirit, the greatest poet in world history.
Den helige Ande, världshistoriens största poet.
The Holy Spirit, the greatest poet of.
Okej, okay, nästa fråga.
And then the next question.
Hur många känner till H.C. Andersen?
How many here know H.C. Andersen?
Danske författaren.
The Danish author.
Året 1843.
In 1843.
Skrev han en saga.
He wrote a fairy tale.
Som har blivit världskänd.
Which is known all over the world.
Den kallas för den fula ankungen.
It's called the ugly duckling.
Och ni känner säkert till historien.
I'm sure you know this story.
Jag ska inte gå in i detalj på den.
I won't tell it in detail.
Men det handlar om fåglar.
But it's about birds.
Det handlar om ankor eller änder.
But ducks.
Och så är det en av dem som ser annorlunda ut.
And one is looking a bit different.
Och den ser väldigt ful ut.
It's looking really ugly.
Så där liksom, och de andra tittar på den och säger liksom, vem är du?
And the others look at it and they say, who are you?
Du hör inte hemma här.
You don't belong here.
Du passar inte in.
You don't fit in.
Du är inte en av oss.
You're not one of us.
Och så vidare.
And so on.
Men så kan ni säkert slutet på historien.
But then you know the end of the story.
Den här lilla fågelungen var ingen. And
this little bird wasn't a duck.
Den var en svan.
It was a swan.
Så när sommaren kom,
so when summer came,
så var den här fågeln vackrare än alla andra.
This bird was more beautiful than all the others.
Och faktum är,
and the fact is,
att vi är på många sätt som den fula ankungen.
That we are in many ways like this ugly duckling.
Därför att när vi blir frälsta,
because when we get saved,
så säger Bibeln att vi tas ut ur denna värld.
The Bible says that we are taken out of this world.
Men vi sänds tillbaks in i samma värld.
But then we are sent back into this world.
Men vi är inte bara samma.
But we are not the same people.
Förut var vi en i den här världen.
We used to be one in this world.
Vi var av denna värld.
We were of this world.
Vi fick vår energi från den här världen.
And we got our energy from this
vi
world.
Vi fick vår inspiration från den här världen.
And we were inspired from this world.
Den här världen var den enda källan som vi hade att dra från.
And this world was the only source we had to draw from.
Men när vi har blivit frälsta,
but when we are saved,
då har vi fått en helt ny ställning.
Then we get an entirely new position.
Ett helt nytt liv.
An entirely new life.
Helt nya möjligheter.
Entirely new opportunities.
Och anledningen till att vi är i den här världen.
And the reason why we are in this world.
Det är inte för att leva som den här världen.
It's not to live like this world.
Utan det är för att vara ambassadörer.
But to be ambassadors.
För att ge människor ett hopp.
And to give people a hope.
Och Guds primära syfte med människan.
And the primary purpose of God with man.
Är inte som vi som kristna ibland tror att folk ska komma till himlen.
It's not like we think as Christians sometimes that people will get to heaven.
Det är någonting faktiskt mycket större.
And actually it's something much greater than
men så
that.
Säger någon, men hur kan det vara någonting större än att komma till himlen?
But then you say, how can it be something greater than coming to heaven?
Men att komma till himlen är egentligen en slags biprodukt.
But to come to heaven is like a byproduct.
Därför att Gud vill göra oss lika honom.
Because God wants to make us like him.
Och himmelen är faktiskt bara en temporär plats.
And actually heaven is just a temporary place.
Det låter nästan som att jag förkunnar någon falsk lära.
It sounds almost like a false doctrine.
Men faktum är att Bibeln säger att den troendes framtid, evigheten, är inte himmelen.
But actually the Bible doesn't say that the place of the believer in the future is
läs,
in heaven.
Läs uppenbarelseboken.
Forever. Just read in Revelation.
Står om en ny himmel och en ny jord.
Where a new heaven and a new earth is mentioned.
Och var är den troendes eviga boning?
And where is the eternal dwelling place of the believer?
Den nya Jerusalem.
The new Jerusalem.
En helt ny plats.
An entirely new place.
Så himmelen är egentligen bara en vänteplats.
So heaven is actually just a waiting place.
Som ett väntrum.
Like a waiting room.
Inför evigheten.
For eternity.
Dit alla troende går.
And all the believers come here.
Men bara för en tid.
But only for a season.
Tills det nya Jerusalem kommer.
Until we have the new Jerusalem.
Där vi har vår eviga boning.
Where we have our eternal dwelling place.
Jag tänkte på den största förlusten.
And I thought of the greatest loss.
Det är en bortkastad potential.
Is a wasted potential.
Alla människor har en potential.
We all have a potential.
Gåvor och talanger som Gud har gett oss.
Gifts and talents that God gave us.
Möjligheter av olika slag.
Possibilities.
Och det som jag tror gör mest ont i Guds hjärta.
And I think that the thing that hurts God most.
Det är när vi slösar bort den här potentialen.
Is that when we waste this potential.
Men varför slösar vi bort vår potential?
But why do we waste our potential?
Jag skulle vilja göra ett påstående.
I would like to say something.
Jag tror att det har mycket att göra med att människor har en felaktig gudsbild.
I think it has a lot to do with people having the wrong picture of God.
Vi tror att Gud är den här stränge personen som sitter i himlen med en hammare i handen.
We think that God is really a hard person sitting in heaven with a hammer in his hand.
Och han bara väntar på att vi ska göra ett litet felsteg.
And he's just waiting for us to make just a small mistake.
Så att han får chansen att slå den här slägghammaren i huvudet.
So that he can just beat us with a sledge in our heads.
Så det kristna livet handlar för många om att gömma sig för Gud.
So the Christian life is for many people to means to hide from God.
Precis som Adam och Eva började med.
Just like Adam and Eve.
Det första de gör när de har fallit var att gömma sig.
The first thing they did after the fall was to hide.
Men ingenting kan vara mera fel.
But nothing can be more wrong than that.
Vi har också ibland en felaktig inställning eller föreställning av Guds plan.
And sometimes we also have a wrong view of the plan of God.
Vad är det egentligen Gud vill med mitt liv?
What does God really want with my life?
Vad är det han har tänkt sig?
Well, what is in his mind?
Jag ska tala om tre saker kort.
We'll speak briefly about three things.
Och de hämtar vi från Efesierbrevets andra kapitel.
We find them in Ephesians 2.
Och de första tre verserna här.
It's the first three verses.
De kallar jag för selektionen.
I call them the prospect.
Ja. Alltså, vilka är det han talar om? Vilka har vi att göra med?
Who is he speaking about?
Vers 1. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder.
And you he made alive who were dead in the trespasses and sins.
Vi kan läsa vers 2. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.
In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience.
Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.
Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.
Döda i våra överträdelser.
We were dead in our trespasses.
Finns en växande rörelse inom kristenheten.
There's a growing movement within Christianity.
Som i princip säger att en ofrälst människa.
And in principle they say that a person who is not saved.
Är att likna vid ett lik.
Is like a body, a dead body.
Och det är väldigt intressant.
And is it really interesting?
Därför att man säger att en jag tror man säger corpse också, men en död kropp,
and this corpse
har absolut ingen möjlighet att göra någonting.
I can actually do absolutely nothing.
Så det inkluderar också att den här personen kan inte tro.
And this means that this person can't believe.
Så man är inte förmögen att göra någonting.
So you really can't do anything.
Men för att vi ska kunna bli frälsta så måste vi tro.
But in order to be saved we must believe.
Och hur ska jag då tro?
And how can I believe?
Jo, jag får en gåva.
When I get a gift.
Men för att jag ska kunna ta emot den gåvan.
But in order to receive the gift.
Så måste jag först vara pånyttfödd.
I must be born again first.
Så Gud bestämmer.
So God decides.
Att vissa människor.
That certain people.
Som vi inte har någon aning om varför.
And we don't know why.
Ska bli frälsta.
That these people will be saved.
Och de är som döda lik.
They are like corpses.
Och han skickar en blixt på vissa av dem så här.
And he sends a lightning and onto some of them.
Och så blir de födda på nytt.
And then they are born again.
Och så ger han dem trons gåva.
And then he gives them the gift of faith.
Och då tror de.
And then they believe.
Så när de tror,
so when they believe,
så blev de inte egentligen frälsta.
They were not actually saved.
Det bara bevisar att de redan var frälsta.
It's just a proof that they actually were saved already.
Men då har man egentligen vänt på ordningen.
But then you have actually turned the order around.
Och det intressanta är,
and the interesting thing is,
att Bibeln talar om utväljande.
That the Bible speaks about selection.
Och Bibeln talar också om trons gåva.
And it speaks about the gift of faith.
Men i vilken ordning?
But in what order?
Och på vilket sätt?
And in what way?
När Paulus talar om de här sakerna,
and when Paul speaks about these matters,
så ser vi till exempel i Efesierbrevet,
we see in Ephesians, for instance,
att de första tre kapitlerna,
the first three chapters,
talar om den troendes ställning.
Is about the position of the believer.
De tre sista kapitlerna,
and the last three chapters,
så talar han om den troendes tillstånd.
It's about the state of the believer.
Så först kommer vår ställning.
First we have our position.
Sen kommer vår tillstånd.
And then our state.
Vad var människans ställning innan vi blev troende?
And what was man's position before we were believers?
Vi var i Adam.
We were in Adam.
Adam syndade.
And Adam sinned.
Det gjorde Adam till en syndare.
And that made Adam a sinner.
Om vi alla är i Adam,
and if we are all in Adam,
då säger Bibeln att vi alla är syndare.
Then the Bible says that we are all sinners.
Det har ingenting att göra med hur många synder vi har begått.
And it doesn't matter how many sins we have committed.
Vi föds som syndare.
We are born sinners.
Och på grund av att vi föds som syndare,
and because we are born as sinners,
så kommer vi att synda.
We will sin.
Men inte tvärtom.
But not the other way around.
Att vi syndar och blir syndare.
That we sin and then become sinners.
När vi är syndare i vår tillstånd.
But we are sinners
i vår ställning.
In our position.
Och det gör att vi nu är syndare också i handling.
And this makes us sinners also in deed.
Men på samma sätt,
but in the same way,
så är det med rättfärdighet.
It's the same way with righteousness.
Om jag är i Kristus,
if I am in Christ,
då är det min ställning.
Then that's my position.
Jag blir inte rättfärdig på grund av att jag gör rättfärdiga saker.
I don't become righteous because I do righteous things.
Jag blir rättfärdig genom tro.
I become righteous through faith.
Och när jag är rättfärdig,
and when I am righteous,
Gud bor i mig,
and God is living
och hans
in
ande
me,
kontrollerar mig,
and his spirit is controlling,
ja,
me,
då kan jag också leva rättfärdigt.
Then I can live righteously.
Men inte tvärtom.
But not the other way around.
Men är det så att en ofrälst människa,
but can it be like this, that a person who is not saved,
är precis som ett lik?
He's just like a corpse.
Ett lik kan ingenting.
Corpse can't do anything.
Men vi lever ju.
But we live.
Död talar om separation.
And death is speaking about separation.
Fysisk död är när kroppen skiljs från anden.
The physical death is that the spirit and the body are separated.
Andlig död,
a spiritual death,
är när människans ande skiljs från Gud.
Is when the spirit of man is separated from God.
På samma sätt,
and in the same way,
vad är då andligt liv?
What is spiritual life?
Det är när människans ande blir förenad med Guds ande.
It's when the spirit of man is joined with the spirit of God.
Som det talas om i första Korinthierbrevet sjätte kapitel.
As it says in 1 Corinthians 6.
Så vi har bara två alternativ.
So we have only two alternatives.
Ofrälst i Adam.
Not saved in Adam.
Eller frälst i Kristus.
Or saved in Christ.
Men finns det någon möjlighet att jag kan påverka min situation som ofrälst?
But do I have any possibility to influence my situation as not saved?
Om vi tittar på Bibeln, till exempel på Farao.
And if for instance look at the Bible and Pharaoh.
I första Mosebok 41:8.
In Genesis 41:8.
Så ser vi hur det står att Faraos ande var orolig.
It says the spirit of Pharaoh was restless.
Daniel 2.
And in Daniel 2
står det att Nebukadnessars ande var orolig.
It says that the spirit of Nebuchadnezzar was restless.
I Lukas 16.
And in Luke 16
har vi ett exempel.
We have an example.
Där en man ofrälst har dött.
There's a man who has died and he was not saved.
Och han är i helvetet.
And he is in hell.
Och det står att han kan tänka.
And it says that he can think.
Han kan se.
He can see.
Han kan resonera.
He can think.
Han kan till och med samtala med Abraham.
He can even talk to Abraham.
Många olika saker.
Many different things.
Det låter lite som ett lik.
Doesn't really sound like a corpse.
Det låter som någon som är väldigt aktiv.
But it sounds like someone who's very active.
Ibland använder vi termen depraverad.
Sometimes we use the word depraved.
Eller fullkomligt depraverad.
Or totally depraved.
Och vad betyder det?
And what does it mean?
Betyder det att vi är som ett lik?
Does it mean that we are like a dead body?
Nej, det betyder egentligen följande.
No, it really means
att det finns ingenting i människan.
That there's nothing in man.
Som vi kan göra eller prestera.
That we can do or perform.
Som kan få Gud att acceptera oss.
Which could make God accept us.
Men det betyder inte att människan inte förmår i sin mänsklighet att göra någonting gott.
But it doesn't mean that man can't do anything good in his nature.
Världen är faktiskt full av människor som gör goda ting.
Because the world is full of people who are doing good things.
Men ingen av dessa goda ting kan förbättra vårt fallna stadie.
But no good things can make our fallen state any better.
I första Mosebok 3.
And in Genesis 3.
Verserna 7-13.
Verses 7-13.
Så har Adam och Eva precis fallit.
Adam and Eve have just fallen.
Och de samtalar med Gud.
And they are talking to God.
De resonerar med Gud.
They are reasoning with God.
De är medvetna om saker.
And they are conscious of things.
Låter inte heller där som att de är som lik.
Doesn't really sound as if they are like corpses.
Fallna, ja.
Fallen, yes.
Inga goda gärningar skulle kunna återupprätta dem.
No good works could restore them.
Men de kunde ändå tänka och resonera.
And yet they could think and reason.
Det är väldigt intressant att se de här sakerna.
And it's interesting to see these things.
I Johannes evangeliet.
In the Gospel of John.
Så ser vi hur den helige ande övertygar.
We see that the Holy Spirit is convincing.
Vad övertygar han om?
And what is he convincing?
Om synd.
He's convincing about sin.
Rättfärdighet.
Righteousness.
Och dom.
And judgment.
Men vilka är det han övertygar?
But who is he convincing?
De ofrälsta.
The unsaved people.
Han talar till denna värld.
And he's speaking to this world.
Denna fallna värld.
This fallen world.
Och han uppmanar denna fallna värld att omvända sig.
And he's encouraging this fallen world to repent.
Vi var döda i våra överträdelser.
We were dead in our trespasses.
Vi var inte som lik.
We were not like corpses.
Som inte kan tänka och agera.
Who can't think or act.
Som inte kan hållas ansvarig.
And they can't be responsible.
Men det finns ingenting i oss som kan förtjäna det eviga livet.
But nothing in us can deserve eternal life.
Så när vi sen ser verserna 2 och 3.
And then when we look at verses 2 and 3.
Så är det att vi levde som människorna i den här världen.
It says that we live like the people in this world.
Och vår ställning påverkar vårt tillstånd.
And our position influences our state.
Om jag är i Kristus.
And if I'm in Christ.
Guds ande verkar i mig.
Then and the Spirit of God is at work in
me. Då kan någonting hända.
Then something can happen.
Min livsstil kan förändras.
My lifestyle might change.
Men inte tvärtom.
But not the other way around.
Jag kan inte vinna någonting inför Gud genom att börja att leva rätt.
I can't win anything before God by living right.
Jag måste bli född på nytt.
I must be born again.
Och hur blir jag född på nytt?
And how am I born again?
Genom att sätta tro till evangeliet.
By believing in the gospel.
Som vi predikar i hela världen.
Which we preach all over the world.
Nu kommer vi till verserna 4-6.
And then we have verses 4-6.
Och det här kallar jag för, vi talar först om selektionen.
First we had the prospect.
Nu kommer vi då alltså till skeendet.
And now we come to the procedure.
Vad är det som händer?
What's happening?
Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek.
But God who is rich in mercy because of his great love with which he loved us.
Men också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta.
Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
Ja, Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus.
And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus.
Jag älskar det här skiftet här.
I love the change here.
Därför att först har han nu målat upp en bild att vårt tillstånd är absolut hopplöst.
First he paints the picture that our state is completely hopeless.
Men inte så hopplöst att det inte finns hopp.
But it's not so hopeless that there is no hope.
Gud har lämnat i oss
God has left in us
en möjlighet,
a possibility,
att gensvara till hans evangelium,
to respond to his gospel,
som nu predikas till hela världen,
which is preached to the whole world.
Och då står det i vers 4.
And then it says in verse 4.
Men Gud.
But God.
Och jag gillar det när vi är i otroligt svåra situationer.
And I like this when we are in really, really difficult situations.
Det är kört.
And it's all over.
Lilla frasen. Men Gud.
But God.
Men Gud, vi har tagit in allt i beräkningen utom Gud.
We have everything into our calculation.
But och han är det första och det enda vi borde ta in i våra beräkningar.
And he is the first and first thing that we should include in our
men
calculations.
Men Gud.
But God.
Det är en härlig fräs. En härlig vers.
It's a great verse.
Jag vill göra ett provokativt uttalande.
And I want to say something provocative.
Om vi tar människans fria vilja ut ur Bibeln.
If we remove the free will of man from the Bible.
Då tar vi också automatiskt kärleken ut ur Bibeln.
Then automatically we remove love from the Bible.
Jag har retat upp många redan.
And now I made many people angry already.
Men jag hävdar detta.
But I claim this.
Gud har lämnat en liten bild i oss.
That God has left a small picture in us.
Män och kvinnor.
Men and women.
Ni vet det här spelet mellan män och kvinnor.
You know this game between men and women.
Och det slutar inte.
It doesn't stop.
Det är bara att ta lite olika former ju äldre man blir.
It only takes different ways the older you get.
Men folk kanske inte erkänner det här.
But maybe people don't recognize this.
Men det är männen som tar initiativet.
But it's the men who take the initiative.
Och det är kvinnorna som gensvarar.
And the women are the responders.
Man kan försöka med vad man vill, men man kommer inte ifrån.
You can try how much you want to want to, but you can't get away from that.
Titta även på små barn.
Look at the little children.
Killarna gör massa tuffa grejer.
And boys are doing very tough things.
För att tjejerna liksom ska bli imponerade.
Just to impress the girls.
Och de vill vinna deras kärlek.
And they want to win their love.
Titta på pensionärerna.
And look at the old people.
Ingen skillnad.
There's no difference.
Samma flirt.
They're also flirting.
Bara lite mer sofistikerad.
Little more sophisticated.
Männen tar initiativet.
It's the men who take the initiative.
Jag ska bevisa för den här kvinnan.
I will prove to this woman.
Att jag är någonting.
That I am something.
Så att hon börjar gensvara till det här.
That she will respond to this.
Varför säger jag det här?
Why am I saying this?
Jo, därför att varför gör vi inte som man låtsas och tror att man gjorde förr i tiden.
Because why don't we do as we pretend and think that they did in the old days?
Ja, männen bara går ut med en stor klubba och slår i huvudet på kvinnan.
That the men just take a big hammer and hit the woman on the head.
Släpar henne hem till grottan.
And then drags her home to the cave.
Och där är hon nu.
And that's where she ends up.
Här är min fru.
This is my wife.
Bye.
Ouch.
Det är inte så vi gör.
That's not the way we do it.
Vi går ut och försöker på alla sätt att imponera och vinna deras kärlek.
We try in all the ways that we can to impress them and win their love.
Så kärleken per definition kräver ett gensvar.
So per definition love needs a response.
Är ni med i tankebanorna?
Can you follow my thoughts?
Så vad är det Gud försöker göra?
So what is God trying to do?
Ta fram sin gigantiska himmelska klubba.
Is it taking out his gigantic
boom,
heavenly sledgehammer?
Boom! Den är min.
This one is mine.
Boom! Den
this
är min.
One is mine.
Och sen släpar han oss till himlen.
And then he drags us off to
och så
heaven.
Skryter han inför alla andra.
And then brags to everybody else.
Änglarna.
The angels.
Och så säger han, kolla vad jag har gjort.
Just look what I've done.
Den klubbar jag.
I took that one.
Den klubbar
that one.
Och här är då.
They're here now.
Och nu tycker ni att jag låter sarkastisk.
Maybe you think I'm sarcastic.
Men jag försöker bara driva hem en poäng.
I'm just trying to prove a point.
Är det Guds kärlek?
Is that the love of God?
De älskade jag så mycket.
I love them so much.
Att jag utgav min enfödde son till alla de som jag har bestämt att jag ska klubba i huvudet och släppa in.
That I gave my only begotten son to those who I've decided to bonk on the head and drag them off to heaven.
Det står att jag så älskar att världen var och en.
It says that each one.
Var och en som tror.
Each one who believes.
Alla de som gensvarar till min kärlek.
All those who respond to my love.
De frälser jag.
That's the people that I will save.
Av nåd är ni frälsta, står det i vers 5.
And it says in verse 5 that you are saved by grace.
Ordet nåd kan definieras på så oerhört många sätt.
And the word grace can be defined in so many different ways.
Men det betyder egentligen.
But actually it means.
Att få någonting man inte förtjänar.
To give, to get something that you don't reserve.
Och vi förtjänar inte.
Deserve.
Evigt liv.
And we don't deserve eternal life. Men
vi får det av nåd.
But we get it by grace.
Får det, vi kan inte förtjäna.
And we get it and we can't deserve it.
Men så står det i vers 6.
And then it says in verse 6.
Att vi är uppväckta med honom.
That we have been raised with him.
Och att vara uppväckt med honom, det är ett grekiskt ord som är synergeo.
And to be raised is a Greek word synergeo.
Och det betyder egentligen, det är egentligen två ord.
And it's actually two words.
Det ena är sun.
The word son.
Och det betyder att vara i förening med någonting.
Which means to be joined to something.
Och så egeiro.
And then egeiro.
Som betyder att bli upprest.
Which means to be raised.
Så med andra ord så säger han att vi har blivit uppresta tillsammans med.
So actually saying that we have been raised up together with.
Och vad betyder det?
And what does it mean?
Vi var andligt döda.
That we were spiritually dead.
Och vi var vår ande var separerad från Gud.
And our spirit was separated from God.
Vi hade ett liv.
We had a life.
Ett naturligt liv.
A natural life.
Men vi hade inget andligt liv.
But we had no spiritual life.
Men när vi tror,
but as we believe,
så blir vi uppresta med honom.
We are raised up with him.
Vår ande förenas med honom.
And our spirit is joined with
Så när han uppstod från de döda,
so when he was raised from the dead,
som han gjorde på påsken för 2000 år sedan.
Which he did at Easter 2000 years ago.
I Guds ögon.
In the eyes of God.
Så uppstod vi med honom.
We were raised with him.
Samma uppståndelseliv som är i Kristus.
And the same resurrection life that we have in Christ.
Är också i oss.
Is also in us.
Andligt liv.
Spiritual life.
Förenade med honom.
Joined to him.
Uppresta med honom.
Raised up with him.
Uppresta tillsammans med honom.
Raised up together with him.
En fantastisk sanning.
An amazing truth.
Så vi har en selektion.
So we have a selection.
Vi har alltså ett antal människor här han talar om.
We have a number of people here.
Som
mentions.
Är fallna.
They are fallen.
Men evangeliet går ut till dem.
But the gospel will reach them.
De har möjlighet att lyssna.
And they have the possibility to listen.
Och sen har vi skeendet.
And then we have the procedure.
Och det betyder att Gud initierar sin kärlek.
Which means that God initiates his love.
Han vill bevisa för denna värld.
He wants to prove to this world.
Som är fallen.
Which is fallen.
Och som Satan programmerat.
And which Satan programs.
Med sin lögn.
With his lie.
Att Gud är inte kärlekens Gud.
That God is not the God of love.
Det finns en alternativ plan.
There's an alternative plan.
Den planen står jag för.
And I have this plan.
Den planen erbjuds i den här världen.
This plan is offered in this world.
Följ den och glöm Gud.
Follow it and forget God.
Men nej.
But no.
Det här är inte det som Gud har tänkt.
This is not what God had in mind.
Gud går ut och vill initiera sin kärlek.
God wants to initiate his love.
Han vill se ett gensvar.
He wants a response.
Därför att det är när vi frivilligt gensvarar till hans kärlek.
Because when we voluntarily respond to his love.
Som Gud blir förhärligad.
Then God is glorified.
Och det för oss till den tredje och sista punkten.
Which takes us to the third and last point.
Och det är verserna 7 till och med 10.
And this verse is 7 to 10.
För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Christ Jesus.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Not of works, lest anyone should boast.
Till hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
Han säger att vi är nådens troféer.
He's saying that we are trophies, of grace.
Precis som idrottsmän har vunnit sina bucklor och pokaler.
Just like the athletes when they win their trophies.
Mm. Eller en jägare.
Or a hunter.
Som har fällt sitt byte.
Who have shot his prey.
Så det är ett stort huvud på väggen.
And has, he has a big head on the wall.
Ja, det har jag gjort.
That's what I did.
Trofé.
Trophies.
Eller sådana här annonspelare.
Or maybe these kind of billboards.
Ja, så ni vet liksom hur man ser så här någon reklam eller någonting.
You know, when you see these advertisements.
Och sen är det lampor på dem.
And then there are spotlights on them.
Ett budskap där.
And there's a message there.
Här har vi en syndare.
We have a sinner here.
Som gensvarade till mitt kärleksinitiativ.
Who responded to my initiative of love.
Och blev upprest från sitt fallna döda stad.
And were raised up from their fallen state.
Och har nu ett syfte.
And they have a purpose now.
Och det är min tredje och sista punkt.
And that's my third and last point.
Det är ett syfte.
A purpose.
I verserna 8 och 9.
In verses 8 and 9.
Så är tro detsamma som att ta emot.
Faith is the same as receiving.
I Uppenbarelseboken 21 och vers 6.
And in Revelation
21:6.
21:6.
Så står det att ta emot det levande vattnet.
It says receive the living water.
Det är fritt givet.
It's given freely.
Nordens karaktär är så.
That's the way grace is.
Det ges fritt.
That it's given freely.
Men titta nu i vers 10.
But then look at verse 10.
Ty hans verk är det.
For we are his workmanship.
Okej, okay. Ordet verk.
Workmanship. This word.
Det här grekiska ordet används endast 2 gånger i Nya Testamentet.
This Greek word is only used twice in the New Testament.
Den första gången det används.
And the first time.
Det är i Romarbrevet 1:20.
Is in Romans 1:20.
Och där står det att det här världen, den här fysiska världen, universum.
Where it says that this physical world, this universe.
Det är Guds verk.
Is the work of God.
Det har kommit ur hans mun.
It's come from his mouth.
Det är hans skapar, han som har åstadkommit.
And it's his, the creator's hand that has made it.
Och när vi börjar att titta på antalet stjärnor och planeter där ute.
And we start looking at all the planets and stars.
Avstånden.
And the distances.
Djurlivet.
And animal life.
Växtlivet.
And the plant life.
Ganska imponerande.
It's quite impressive.
Det är hans verk.
And that's what the work that he has done.
Men det finns ett tillfälle till som det används.
But this word is used on one more occasion.
Och ni har redan gissat det, det är här.
And maybe you guessed it, it's here.
I Efesierbrevet 2:10.
In Ephesians 2:10.
Och vilka är det som är hans verk här?
And then who are his workmanship here?
Det är vi.
And that's us.
De troende.
The believers.
Det är samma ord.
It's the same word.
Vet du vad det är för ett ord?
And do you know this word? What word is used?
I grekiskan är det poema.
It's the word poema.
Och ni kan säkert gissa var det svenska och engelska ordet som kommer därifrån.
And I'm sure you can guess what Swedish words and English words come from that.
Poesi.
Poetry.
Poesi.
Poetry.
Han skriver poesi.
He's writing poetry.
Och det här är fantastiskt.
And this is amazing.
Därför att vi är hans magnum opus.
Because we are his magnum opus.
Vet ni vad magnum opus betyder?
Do you know what that means?
Det är latin.
It's Latin.
Betyder det största.
And means the greatest.
Alla konstnärer har ett magnum opus.
And all the artists have a magnum opus.
Den bästa tavlan.
The very best painting.
Den bästa skulpturen.
The best sculpture.
Det bästa verk.
And the best work.
Magnum opus.
Magnum opus.
Han säger att vi är hans magnum opus.
And he's saying that we are his magnum opus.
Vi är hans poesi.
We are his poetry.
I det ögonblick.
And in that moment.
Den här fallna människan.
This fallen man.
Som är död och skild från Gud.
Who is dead and has been separated.
Men ändå
from
kan
God,
tänka och resonera.
And it can think and reason.
Gensvarar till hans kärlek och initiativ.
And respond to his love and initiative.
Att han sände sin son in i den här världen.
And that he sent a son into this world.
Att dö för våra synder.
To die for his sins.
Och evigt liv kommer bara därigenom.
And we can only have eternal life through
I det ögonblicket
and in that moment,
som vi gensvarar till,
when we respond to that,
så sätter han sin signatur på oss.
He puts his signature on us.
Vi tillhör honom.
We belong to him.
Och han fattar sin penna.
And he takes up his pen.
Den helige ande.
The Holy Spirit.
Börjar att skriva.
And begins to write.
Därför att det här ordet poema.
Because this word poema.
Det betyder egentligen att skapa eller författa.
Really means to create or to write.
Så Gud tar oss.
So God takes us.
Fallna människor i stoftet.
We are fallen men in the dust.
Som sträcker ut vår hand.
And we stretch out our hands.
Låter honom resa oss upp ur gyttjan.
And we allow him to pull us out of the clay.
Och han börjar ett verk i oss.
And he begins his work in us.
Vi har ingen aning om vad det verket är.
And we have no idea what this work is going to be.
I min hemstad.
In my hometown,
så fanns det en man som dog för några år sedan.
There was this man who died a few years ago.
Han var med om någon slags olycka när han var en liten pojke.
He had some kind of accident when he was a very little boy.
Och han var väldigt väldigt krokig.
And he was like very crooked.
Han hade väldigt svårt att andas.
And he could have a hard time breathing.
Och när man såg honom så liksom.
When he saw him, he was just
skrynklad.
Just in a, like that.
Men han var alltid glad och positiv.
But he was always very happy and
prisade
positive.
Alltid Gud.
And he was always praising
Vinnade
God.
Alltid för mig.
And he was always telling people about God.
Innan min pappa dog så kom jag ihåg att det låg ett litet traktat hemma.
Before my father died, I found this tract at home.
Och jag kunde inte riktigt jag var tvungen att fråga honom.
And I had to ask him.
Var kommer det här ifrån?
Where did you get this from?
Jo, naturligtvis från hemma.
And of course from this man.
Han vittnade vitt och brett.
He was witnessing all over the place.
Och mot slutet av sitt liv.
And then towards the end of his life.
Så gick han på kryckor.
He used crutches.
Men anledningen till var inte att han inte kunde gå.
But the reason wasn't that he couldn't walk.
Men det var för att lungorna var så ihoppressade.
Because his lungs were so compressed.
Att han var tvungen att trycka upp så han kunde
andas. He had to push down so that he could breathe.
Så hade han syrgastuber på sig.
And he had some oxygen containers.
Och en slang för ansiktet.
And this hose to his face.
Och han gick alltid där. Prisa Jesus!
Walking there saying praise be to Jesus.
Och jag tänkte på det här.
And I was thinking of this.
Världen kan se på den människan.
The world can look at this
världen
person.
Kan se på de handikappade.
And the world can look at the handicapped people.
Och de utvecklingsstörda.
And the retarded people.
Eller de som inte av någon anledning vi tycker passar in i samhället.
Or the people that we don't think for some reason fit into society.
Ja, då har vi möjligheten att ta bort dem.
Then we can just remove them.
Så gör vi mänskligheten en tjänst.
And that's we're doing humanity a favor.
Men vad vet jag om vad Gud har för plan för den människans liv?
But I have no idea what plan God has for this person's
vad
life.
Vad är Guds poema?
What's God's poema?
Vad är det Gud har tänkt att skriva om dem?
What did God plan to write about these people?
Jag har ingen aning.
I have no idea.
Men vi är som den här fula ankungen.
But we are like this ugly duckling.
Som flyter runt.
Swimming around.
Och vi tittar på våra grannar.
Looking at our neighbors.
Och arbetskamrater.
And our workmates.
Kompisar.
Our friends.
Vi passar inte in.
We don't really fit in.
Liksom, det är någonting som inte stämmer.
There's something there that is not quite right.
Och det är helt rätt.
And that's quite correct.
Det är någonting som inte stämmer.
There's something there that is not quite
vi
right.
Vi tillhör inte den här världen.
Because we don't belong to this world.
Men vi är någonting mycket större.
We are something much greater.
Någonting helt fantastiskt.
Something quite amazing.
Och vi kan läsa om vad detta är.
And we can read what it is.
Vi avslutar med den här versen.
And we end with this verse.
Första Johannes.
In First John.
Kapitel 3.
Chapter 3.
Och vers 2.
Vers 2.
Och rubriken här är Guds barn.
And the heading is the child of God.
Guds barn.
God.
Första Johannes 3.
First John 3.
Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är.
Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.
Himlakropparna har inget val.
Stars and the planets have no choice.
De hänger där Gud har hängt.
They are just in the place where God has put them.
Men vi är skapade till Guds avbild.
But we have been created to the image of God.
Vi är hans poema.
We are his poema.
Om vi gensvarar positivt till hans initiativ.
And if we are responding in a positive way to his
initiative. Då finns det ingenting.
Then there is nothing
som kan hindra Gud.
That can stop God.
Från att göra oss.
From making us.
Till någonting fantastiskt.
Into something amazing.
Hans poem.
His poema.
Vi är hans dikt.
We are his poem.
Vilken fantastisk sanning.
That's such an amazing truth.
Vi är hans magnum opus.
We are his magnum opus.
Det största verket.
The greatest work.
Stjärnorna, planeterna,
the stars, the planets,
allt det här,
everything else is amazing.
Djuren, växterna,
the animals and the plants,
inte så illa,
not so bad.
Men jämfört med människan,
but compared with man,
till och med änglarna,
even the angels,
har inte den flexibiliteten.
Can't have this flexibility.
De är inte delaktiga av gudomlig natur.
They are not partakers of divine nature.
Som vi har blivit.
As we have been.
Vilken fantastisk framtid vi har.
We have such an amazing future.
Månen har inget eget ljus.
Yeah, the moon has no light of its own.
Den reflekterar bara sol.
It's just reflecting the sun.
På samma sätt är det med oss.
And it's the same with us.
Men Bibeln säger i första Korinthierbrevet 15.
But the Bible says in 1 Corinthians 15.
Att när den dagen kommer.
That when the day comes.
Och allting uppenbaras.
And everything is revealed.
Allting är slut.
Everything is over.
Människans spel är slut.
And all the games that people have,
alla lögner, all falskhet
är slut. All the lies and the falsehood is ended.
Mänskligheten står naken inför Gud.
And mankind is naked before God.
För att göra räkenskap.
To give an account.
Då vet
then we know
att vi får av Gud.
That we will receive from God.
Någonting fantastiskt.
Something amazing.
Vi kommer att reflektera hans härlighet.
And we'll reflect his glory.
I all evighet.
Forever and ever.
Vi kommer att se, vi kommer att vara sådana här som vandrande poesi.
We will be like poetry.
Som änglarna kan läsa.
And the angels can read it.
Som alla kan läsa.
And everyone can read it.
Och Gud skryter över sin nåd.
And God is boasting about his grace.
Att han kunde ge oss en nåd.
That he could give us grace.
Som vi inte förtjänar.
That we didn't deserve.
Men han gjorde det inte genom att kompromissa sin helighet.
But he didn't do it by compromising his holiness.
Han straffade synden genom sin son.
He punished sin through his son.
Så att vi kan gå fria.
So that we can be free.
Vilken fantastisk plan.
What an amazing plan.
Så om ni någon gång undrar vem som är den största poeten.
So if you ever wonder who's the greatest poet.
Ni kan ha era favoriter.
Maybe you have some favorites.
Men försök inte att jämföra dem med den helige ande.
But don't try to compare them with the Holy Spirit.
Han är den största poeten.
He's the greatest poet.
I världshistorien.
In world history.
Och han jobbar med oss.
And he's working with us.
Idag.
Today.
Nu.
Now.
Och tills den dag.
Until the very day.
That
he will take us home.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi tackar dig för att vi är dina magnum opus.
And we thank you that we are your magnum opus.
Vi är dina mästerverk.
We are your masterpieces.
Du skriver poesi.
And you are writing poetry.
Åh, vilken fantastisk sanning.
It's such an amazing truth.
Att ta till sig.
To receive.
Och Jesus, vi ber bara att du välsignar oss nu.
And Jesus,